En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sverige bygger om och mitt i förändringen står Nathalie Björn. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén. Och i dagens avsnitt så möter vi Blågults mittback. Hon berättar om generationsskiftet i Blågult, chocken efter Magdalena Erikssons besked, vad som krävs för att skapa relationer i en helt ny backlinje, varför hon inte pratar svenska med domaren Tess Olofsson och varför hon är kluven till varkaoset i England. Dessutom tankarna inför dubbellandskamperna mot Frankrike och resan mot ett VM-kval där Sveriges nya identitet ska sätta sig på riktigt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Nathalie Björn, du väntar dubbellandskamper mot Frankrike. Hur är läget med dig inför det här?
Jo, men det är bra. Kul att vara samlad igen såklart, och kul att få möta Frankrike. Två tuffa matcher, men fortfarande en tredjeplats att spela om, så att bra energi i laget.
Tar man in det här när det faller bort stjärnor från motståndarna och så? Nu har vi sett i dagarna här, Katoto har kastat in handduken, nu även Selma Bacha. Det är ju ändå stora spelare som inte kommer vara med.
Ja, men gud ja. Frankrike har ett otroligt bra lag och bra spelare från sedan en lång, lång tid tillbaka. Och det är klart att när de faller bort, att det kommer nya som kanske inte är lika erfarna. Så att det är klart att det kan bli tufft för dem, och det är klart att för oss är det inte bra, men det är klart att det är bättre om till exempel inte Bacha är med eller så. Men det är såklart tråkigt att de försvinner från landslaget.
Tony Gustafsson har ju varit öppen med att visst, det är en tredjeplats i Nations League som står på spel, men det ger ju ingenting mer än att det faktiskt är en tredjeplats. Det kanske inte är det största fokuset, utan det kommer ett VM-kval, det ska testas en hel del. Hur är det att vara i den här fasen när man liksom ska testa sig fram?
Ja, men det är klart att det är annorlunda när man är så van från det vi kommer ifrån egentligen under en väldigt lång period. Så att jag tror att det är en omställning för många spelare och oss, vi som trupp och lag. Och sen såklart med ny ledarstab. Och det kommer ju ta ett tag innan man kommer in i allting och lär känna varandra och alla fungerar och sådär. Och även lära känna varandra på plan, för det är där som det viktigaste är, där vi kan liksom skapa relationer och bygga någonting därifrån. Och det är klart, när det kommer in nya spelare måste man lära känna dem. Hur fungerar de? Liksom, vad... Ja, men egentligen skapa den relationen, det gör man ju över tid. Så att jag tycker det är bra att vi kan testa oss fram lite nu och se vart vi ligger och vart vi hamnar, och sen jobba utifrån det framåt inför VM-kval.
För det är ju VM i Brasilien 2027 som liksom är målet det närmaste. Du gjorde ju ditt första VM liksom 2019. Känner du att du är gammal i gamet nu?
Det är ju sjukt när du sa det så. Det är ju många år däremellan. Jo, men såklart nu när vi har fått in mycket yngre spelare. Jag tycker fortfarande att jag är ung. Men det är så sjukt när det är så många unga och som är liksom typ 10 år yngre än mig. Det är liksom mina småsyskon är det i familjen. Så att det blir lite så här konstigt när man börjar tänka på ålder och se liksom, och... För som sagt, jag tycker fortfarande att jag är ung. Och sen vet jag att jag har varit med länge nu och liksom har erfarenhet. Men jag ser mig fortfarande sen av de yngre. Men det är jag inte. Absolut inte längre.
Men när man tänker så och har sett dig i konstellationen där i backlinjen, så har du ju liksom varit den som har varit ung och lovande. Men
jag är inte det
nu längre. Är du väldigt gammal i det gänget om man ser till backlinjen som startade mot Spanien senast. Hur är det att liksom så? Ja, de är 18 och 22, dina backkollegor.
Ja, verkligen. Det är helt sjukt. Alltså det är verkligen helt sjukt när man tänker på det på så sätt. Men nej, alltså det är bara att embrace det. Man är äldre nu och mer erfaren och axlar den rollen.
Känner du dig som den visa?
Nej, det skulle jag inte säga. Fortfarande lite så som jag är. Men det är klart att med den erfarenheten och mästerskap man har gjort och landskamper och allt vad det innebär, så känner man ändå att man... Ja, men har ett större ansvar i gruppen såklart.
Och apropå ansvar, jag menar det kom ett besked här precis innan samlingen som förvånade ganska många att Magdalena Eriksson inte kommer spela mer i blågult. Vad tänkte du när du hörde det?
Nej, men alltså så jag sa det till Magda också när jag hörde av mig till henne sen, att nu är jag jätteegoistisk, men det är alltså jag tycker det är jättetråkigt. Alltså både som den person hon är, alltså utanför planen, på planen, och de minnen man har skapat över de senaste åren liksom, och den ledare hon är både på och utanför. Alltså det finns så mycket gott man kan säga om henne, så att det är såklart skittråkigt att, att hon inte vill, eller vill att hon inte spelar med oss längre. Samtidigt som att jag respekterar och accepterar hennes beslut såklart 100%. Jag tycker det är väldigt modigt att ta det beslutet och starkt och stå för det som känns bäst för en själv. Men det är klart att det är otroligt tråkigt för oss, för att det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare.
Försökte du på något sätt övertala henne där när du hörde av dig?
Nej, då var allting redan ute, så att det var bara det var för sent för det.
Blev du förvånad över beskedet?
Jo, men det blev jag. Det blev jag verkligen. För som sagt, man tänker ändå så här, ja, men att man fortfarande är ung, att hon fortfarande är liksom... men man tänker att man har samma konstellation som man har haft de här senaste åren, fast det är mycket som har hänt såklart. Och, nej, men det är klart att det chockade mig när beskedet kom ut. Och verkligen kände en genuint ledsen över att inte kunna se henne de här lägena vi har tillsammans.
Hur är det nu då att liksom då spela ihop lite av en ny backlinje inför det som komma skall? Och jag menar med ett VM 2027 i blickfånget, så kanske det är ganska naturligt att men det är det man siktar på, det är den backlinjen man vill ha redan här och nu. Hur är det för ett landslag? Du har ju inte klubblagstiden på det, utan
nej,
det är några samlingar, några dagar att jobba med.
Nej, men verkligen. Och det är som vi egentligen har pratat om mycket förut inför mästerskap, att man inte har så mycket tid att liksom få ihop laget och få ihop alla. Och nu är det ändå ett litet tag kvar fram till ett VM, men vi har ju som sagt qualifications att ta hand om. Så att det gäller verkligen att komma snabbt på plats och liksom förstå varandra och skapa de här relationerna som är så otroligt viktiga. Sen så tycker jag att vi har en bra grund som vi har lagt liksom under längre period, som en stabil grund som vi kan stå på. Så det gäller egentligen att bara fånga in alla och liksom få alla på samma sida och sen jobba utifrån det. Men det är klart att det är en stor skillnad när det är många spelare som har försvunnit, som har varit en stomme i det här landslaget under många, många år. Och sen bygga någonting vidare på det. Men jag tror att med den grunden vi har så tror jag att det blir lättare att få in allt och alla. Men det är klart att det kommer ta tid.
Mm. Hur viktigt är det som mittback att sätta de där relationerna? För Tony var inne på också att man kan experimentera ganska mycket i en startelva, men är det någonting man vill ha som sitter, så är det liksom mittbackarna och målvakterna. Det samspelet kanske är det viktigaste, att det sitter.
Ja, men såklart. Vi har pratat lite om det också i laget så här nu de här dagarna, om olika roller i laget och vad som kan förväntas av en och sådär. Och det är klart att som målvakt framförallt så ser du ju allt på ett annat sätt, och du har liksom en helt annan blick över spelet. Så att det är ju otroligt viktigt att målvakt och mittbackar i det här fallet, eller egentligen alla lag, har en bra relation och liksom är inspelade och lär känna varandra, så att man kan jobba utifrån det. För att det är liksom som en central linje i hela laget egentligen.
Du sa innan qualifications. Är det så att du tänker en del på engelska?
Ja, jag vet inte vad som är. Alltså jag pratar ju engelska med min tjej varje dag. Så att det blir, även fast man är här och pratar svenska, så försvinner vissa ord. Så därför man kanske stammar lite när man pratar nu.
Hur är det liksom att bo i England och att man har det här andra språket som du dessutom då pratar med din partner också?
Nej, men det är alltså, engelskan kommer ändå rätt lätt nu. Det är nästan svenska som är svårare, skulle jag säga. För såklart, jag har ju jojo-lag jag kan prata svenska med. Men det är ju mycket engelska. Man hör engelska hela tiden. Så att det är lite svårt ibland att ställa om. Men så ibland när det kommer orden snabbare på engelska, då kör man en liten svenglish istället.
Hur ser du på den starten ni har fått i Chelsea på den här säsongen? Om vi ska hålla oss i England lite.
Nej, men det är klart att fortfarande är unbeaten, vilket är positivt. Sen tycker jag inte vi har kommit upp i den nivå som vi kan med de spelarna vi har. Och det tror jag alla har sett och alla har känt också. Vi har varit lite ojämna i resultat och prestationer. Så det är någonting vi är väldigt frustrerade över. För vi vet att de här blocken är så viktiga och det är mycket matcher och det är tajt i ligan. Samtidigt som det kommer bli ännu fler matcher nu framöver. Så att vi har väl känt lite... vi har liksom inte kommit ut till vårat max än. Men att vi lyckas ta poäng och lyckas vinna är en stor styrka i sig. Att vi ändå kan göra det fast man inte känner liksom att vi har kommit ut till vår potential. Men obesegrade än. Så att det är väl godkänt.
Mm. Ser man Champions League så ser man att ni har spelat 1-1 mot Barcelona, men ni har också spelat 1-1 mot Twente, apropå att vara ojämna i resultaten.
Ja, men verkligen. Och framförallt efter Twente-matchen så kände vi väl absolut att vi inte kom upp i den nivån vi ville. Och vi visste att det skulle bli en tuff bortamatch. Alltså Twente är inte ett dåligt lag. Vi hade dem förra året i Champions League också och hade lite problem mot dem. Men det är just det att spela 1-1 mot Barca och göra en, alltså kanske vår bästa prestation under hela säsongen. Och jag tycker att den matchen ska vi också kunna vinna med de lägena vi har. Samtidigt som då tappar man poäng Twente borta, då får man spela lite mer med kniven mot strupen. De nästkommande Champions League-matcherna. Men det är just det, att försöka höja vår lägsta nivå ett snäpp till så att vi lyckas komma ur matcherna med 3 poäng.
Den där Barcelona-matchen också, den blev lite speciell, och helt plötsligt var det ett avbrott för att en tv-skärm hade slutat funka. Hur var det?
Vi bara, vad är det som händer? Så här, så vi gick runt och pratade på plan och bara, vad är det som händer? Och så, vi hade ju test då, domaren. Hon var nej, men VAR ligger nere och tv-sändningen ligger nere. Så att vi får ta lite break. Vi bara, jaha, okej. Okay. Alltså aldrig hänt förut liksom, men det gick ju ganska snabbt som tur var. Men det var så här, okej, okay, vad måste vi avsluta matchen? Vad ska vi göra nu? Men sen så gick det ju typ på 2-3 minuter bara. Sen var det bara fortsätta spela. Men det var någonting nytt.
Ja, hur är det liksom? Vad tänker man där när något sånt sker?
Ja, men det är bara verkligen så här. Jaha, okej. Okay, vad gör vi nu då? Ska vi passa en boll? Eller ska vi springa till tränaren? Vad ska vi göra? Så att det är egentligen... Och så är det ju så kallt också. Så att det var ju mest att typ så hålla sig varm tills vi kunde spela igen.
Hur är det? Du var inne på det. Det var ju Tess som dömde den där. Snackar man svenska med henne då? Eller hur är det?
Nej, men jag pratar faktiskt inte så jättemycket med henne, för jag vill ändå så här, jag vill att andra lag, för jag vet själv när man spelar mot lag som pratar samma språk som domaren, jag blir väldigt irriterad, så då vill jag typ ha den respekten mot mina motståndare, att inte prata samma språk, men det är ju kanske mer före matchen, ja, men lycka till och så, och sen efter, ja men så liksom, men under matchen var det väl ingen speciellt så, utan jag håller mig till, för mig själv, och sen om det var någonting så pratade vi engelska då.
Där var det ju ett VAR-system som la ner i WSL, har ni inte VAR, och det har blivit en diskussion framförallt efter London derbyt där ju Arsenal fick mål bortdömda. Hur upplevde du den matchen och de situationerna som ändå var?
Ja, alltså vi, såklart man kollar ju om i efterhand och ser liksom, och det är klart att så här, nu med Stinas bortdömda mål som inte ska vara bortdömd liksom, och sen kanske Russo som ligger liksom offside, så att det blir, jag tycker det är så svårt med VAR-frågan, för att samtidigt som om vi ska ha VAR så behöver vi ha tillgång till alla kameror. Då räcker det liksom inte bara med 2, för då är det liksom ingen skillnad. Så det är väl typ det som är grejen, att ska man ha VAR så måste man ha tillgång till allt. För att göra det halvdant gynnar ingen, för att VAR har ändå fel ibland, och det är ju sånt som händer. Så att jag är verkligen så här kluven i den där VAR-frågan, för att samtidigt som man vill göra rätt för sig och man vill ha kamerorna och man vill att alltså gå rätt till, samtidigt som jag är så här, är man en liten tånagel så är liksom, det är fotboll, det är så här, det är känslor, och det låter bara vara, det är inte perfekt, fotboll är inte perfekt. Och därför blir det som med VAR att, ja, när vi har VAR så många gånger så döms det ändå emot den, för att man inte håller med, för att man kanske inte har tillgång till alla kameror liksom. Så att jag blir så här, ska vi ha det så ska vi ha det på riktigt, eller så skiter vi i det.
Vad tänker man när man ser matchen igen då och ser ett sånt mål som det Stina gör som blir helt felaktigt bortdömt?
Ja, alltså en annan hade blivit galen. Om det hade varit vi, man hade blivit helt galen. Så att jag förstår verkligen deras reaktioner. Alltså jag hade reagerat exakt likadant i den situationen. Så fullt befogat att de reagerar på sättet de gjorde.
Det har ju varit en del skriverier i England om Chelsea. Och apropå Hannah Hampton versus Mary Earps. Millie Bright har kommit in i det hela genom att hon inte har backat Hannah Hampton. Hur mycket märker ni som spelare i Chelsea av det där?
Nej, men det är klart att det märks av när det, allt kom ut, såklart att det är medier som kommenterar och man ser saker på sociala medier och sådär. Men just i laget så har det verkligen varit inga problem överhuvudtaget, utan jag tror det, de har skött det bra bakom kulisserna och liksom hjälpt och stöttat varandra på det sättet de behöver. Sen har de lämnat oss alla utanför, vilket känns väldigt skönt. För det känns bara onödigt att blanda in fler spelare i någonting som egentligen inte ens har någonting med oss att göra. Så att jag tror att de har löst det bakom kulisserna, och stämningen i laget har verkligen varit helt fine.
Hur ser du på att supportrarna tycker att en sån som Millie Bright ska bli av med kaptensbindeln på grund av sånt här? Chelsea har fått stänga ner kommentarsfält och allting för att det blir så infekterat som det blir.
Ja, men det är det också som folk måste förstå, att det händer så mycket mer bakom kulisserna, bara för att man inte går ut och säger det på sociala medier för att man måste, för att man har en plattform, så blir det liksom mycket så här hatkommentarer, och man tar rätt, alltså, ja, man tar liksom och säger saker som man egentligen inte har någon aning om. Alltså det är ingen som vet om Mille och Hanna pratar förutom de själva. Alltså egentligen, så att jag tycker det blir bara, jag tycker det är jäkligt töntigt faktiskt från de kommentarerna att vad säger man, uppfatta saker eller liksom ta det för givet att det är på ett visst sätt när man inte har någon aning om vad som händer. Så att nej, jag håller verkligen inte med i kommentarerna, och jag tycker det är ja, ett konstigt beteende faktiskt.
Hur är det att se något sånt här utspela sig då? Man ser liksom till Hanna och allting med när Mary Earp släpper boken. Sonja Bombastor var ju tidigt ute och backade Hanna liksom. Hur har det varit att se henne i den här situationen? För Sonja var ju inne på att hon har skött det med klass.
Nej, men såklart. Alltså, jag kan bara föreställa mig vad alltså, kommentarer och skriverier, som jag sa, att folk tar saker ur kontext och liksom vrider och vränder på det på sitt egna sätt. Men jag tycker ändå att alltså, klubben och Sonja i det fallet har hanterat allting bra. Och det viktigaste är någonstans att de mår, alltså, spelarna i fråga mår bra. Liksom. Mm. Och det verkar verkligen som att det har skötts bakom stängda dörrar och att det har varit bra för alla till slut. Men det är klart att med sociala medier också, det kommer så mycket skit och så mycket hat och så mycket åsikter och hela den biten. Så egentligen är det ju bara så här, försöka inte läsa någonting, utan bara fokusera på det som är viktigt, och det är relationen mellan spelarna liksom.
Hur är det som spelare och hela tiden också ha den dimensionen liksom till alla de som tycker, tänker och inte vet, och ibland kanske inte heller tänker på att det jag skriver här, det når faktiskt fram till en annan människa?
Nej, men jag tror verkligen att folk tar sig friheten och antar. Och sen så alla har liksom rätt till sin åsikt. Men det också ska gå väldigt långt för att kommentera någonting man inte har egentligen någon aning om. Och för mig är det helt sjukt att man kan skriva en kommentar som man vet ingenting egentligen. Så att det är klart att jag tycker jag är väldigt bra på att inte läsa eller gå igenom saker. Utan jag håller mig i min egna bubbla. Sen är det klart att vissa saker dyker upp även fast man inte vill. Och jag vet att folk får mycket meddelanden eller liksom hat eller vad det nu kan vara efter matcher eller bara rent generellt. Men i slutet av dagen är vi också människor. Alltså vi är fotbollsspelare, absolut. Och när vi är på plan är man är en helt annan person vad man är på plan när man är utanför. Och som sagt, alla har verkligen rätt i sin åsikt. Men jag tycker man ska tänka igenom en extra gång när man lägger en kommentar. Vad gör den här kommentaren för nytta? Är det för att lätta sitt egna hjärta eller är det för att slänga hat på någon annan och slänga hat på andra människor, det, alltså, det gör man liksom inte. Så att, ja, det är, och sen alltså speciellt under dagfotbollen har blivit så mycket större än den har blivit, så det är klart att det kommer med, alltså, och det vet ju vi själva också om som fotbollsspelare, att desto mer människor som kollar, desto mer åsikter och synpunkter kommer det vara än vad det har varit innan. Så det är samtidigt som det är liksom nytt för oss på ett sätt, så förstår vi också att fler kollar, fler kommer åsikter. Men det är just de här liksom hatkommentarerna som är så här, är det nödvändigt egentligen? Vem mår bra av det?
Man vill ju att fler ska kolla. Och i England så har det ju varit bättre de senaste åren med tv-sändningar och så vidare. Det har blivit fler som har tittat. Men det var bara 70 000 som såg ett London derby mot Arsenal enligt nya tv-siffror. Vad tänker du om det, att det var så pass få att faktiskt hade gått in fler på en stor arena än som såg den matchen på tv?
Nej, men jag tyckte att själva stämningen på arenan var helt fantastisk. Det var jättemycket folk och det var verkligen, alltså, det är alltid häftigt att spela mot Arsenal borta, verkligen. Alltså de jobbar så fantastiskt bra med sina sociala medier och säljer ut arenan efter arenor. Alltså, så att det är helt fantastiskt. Sen är det klart att det är tråkigt att höra att det inte är många som kollar matchen på tv. Och sen om det beror på reklam eller om det liksom vad det beror på, det vill man ju grotta sig ner och liksom få en större förståelse till varför, för jag menar det är liksom två av de bästa lagen i världen, så att man vill ju att fler ska kolla liksom, men vad det beror på det vet jag faktiskt inte, om vi bara inte om det handlar om att man inte har liksom publicerat matcher tillräckligt mycket eller om det handlar om att folk bara inte tycker det är kul att kolla på.
Nej, och det kan ju en del vara inne på att amen, avsparkstiden, den går upp mot herrmatcher och så vidare som folk kanske då tittar på istället. Att det är onödigt att en sån match ska konkurrera. Bör man ta sånt, liksom hänsyn till sånt när man lägger större matcher?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså det är såklart, man vill ju man vill ju främja fotbollen, alltså oavsett om det här är damfotboll, och det är liksom, vi håller på med samma sport. Så jag tycker att man kan ha det liksom beaktningen när man lägger de här matcherna, att, så att det inte konkurrerar ut varandra, för i slutet av dagen så är det fotboll folk vill kolla på. Och det är, jag förstår också så här, om det är en herrmatch och en dammatch och man kanske kollar mer på herrfotboll, att då blir det att man liksom zoomar in på den istället. Så att jag tycker att man ska ha det i beaktning när man lägger ut matcherna.
Mm. Om vi ska ta oss tillbaka hit nu då. Vi sitter i ett soligt Portugal. Det är landslagsläger och det är en tredje prismatch mot Frankrike som väntar. Vad vill du se från det inom citationstecken nya blågult som vi ju har här under Tony Gustafsson i de här två matcherna?
Ja, men jag vill ju se att vi vinner matcherna. Såklart. Alltså det är självklart, vinna matcherna. Sen vill jag att vi ska ha bra prestationer. Och jag vill att man ska kunna se att vi spelar det sättet Tony vill att vi ska spela. Alltså, vi ska kunna pressa högt, vinna boll högt, spela diagonalt, hitta rätt vänd, spela genom linjer. Alltså allt det som han står för, den fotbollen han vill att vi ska spela, vilja ska börja liksom synas igenom. Liksom alltså kunna kolla på oss och vara så här, okej, det här är deras identitet.
Hinner man börja tveka på det där när man åker på en sån smäll som ni gjorde i den första matchen mot Spanien?
Nej, men egentligen inte skulle jag säga. Alltså, vi visste att Spanien kommer bli, liksom, kom bli jättetufft. Och sen framförallt med mycket nytt och nytt sätt att spela. Så tycker jag inte att... Jag tycker att Peter och Tony har ganska liknande fotbollsfilosofi ändå. Så att det är inte så här jättestor skillnad mot vad vi har spelat förut. Och det känns också ganska skönt att vi inte behöver ändra vårt spelsätt. Completely, ja, nu tappar jag ordet igen.
Yeah.
Helt. Men det är fortfarande som jag sa, alltså lära känna alla igen. Och såklart, jag tycker vi hade bra stunder mot Spanien. Speciellt hemma fick vi några bra liksom, halvchanser, halvlägen. Och jag tänker att, eller jag tycker och tror att vi jobbar med det. Kolla på det, vi har kollat lite klipp och liksom tagit med oss det inför den här matchen och börjat jobba vidare på det.
Mm. Vad skulle det betyda att få spela ett mästerskap på hemmaplan? För det är ju så att efter de här landskamparna så kommer det också tas ett beslut från UEFA var EM 2029 ska spelas. Där ju Sverige-Danmark är ett av alternativen.
Nej, men det hade varit... Alltså... Once in a lifetime, verkligen. Alltså det hade varit så häftigt och coolt att representera sitt land på hemmaplan. Alltså det, liksom, det kan man ju bara drömma om egentligen. Och det är verkligen once in a lifetime chans att man skulle kunna göra det. Så att jag hoppas, alltså jag vill verkligen att vi får ett hemma igen.
Vad tror du Sverige skulle göra bra? Vad talar för att vi skulle få ett mästerskap i Sverige?
Ja. Jag vill säga våra supportrar, men det kanske inte gynnar någon annan. Men våra supportrar, den kulturen vi ändå har i Sverige när det kommer till fotboll och den här gemenskapen, 100%. Och jag tror att folk hade uppskattat att se den sidan av Sverige. Vad vi kan göra kring matcher. Och ja, alltså, det mycket talar ju såklart eftersom det är vårt egna land och våra egna supportrar. Men jag tror verkligen att den kulturen vi kan fånga runt om fotbollen hade verkligen folk uppskattat, tror jag.
5 december avgörs det. Innan dess ska ni möta Frankrike i dubbel landskamp. Nathalie Björn, tackar så hemskt mycket för att du hade tid att prata lite.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.